välkommen till första avsnittet av ett obskyrt samtal med Bert Gunnes och mig, Johan Claesson.
Du tänkte säkerligen när jag sa att jag sett en man död, någon har blivit skjuten för att jag var i möllan eller någonting.
Ska du bidra till den allmänna positiva Malmöbilden?
Ja, ja det säger det. Ja. Har du några funderingar?
Har du några funderingar? Nej, det är riktigt sjukt. Det är en riktigt sjuk grej. Jag vet, jag har ju också sett en snubbe där en gång som hoppar framför tåget som jag var på. Jag var i Sri Lanka. Och jag vet att det var... Så jag vet typ vad du är nu. Alltså det var en så jävla konstig... Det var en, ja, jag vet fan. Det var en riktigt konstig grej. Han, det blev också... Nu blev det ju mycket information, men liksom hans kropp gick ju sönder. Så det var ju... Det var så konstigt att se det som alldeles nyss var en person liksom bara verkligen på ett väldigt påtagligt sätt förvandlat till någonting som inte är en person. Ja. Nästan kött liksom. Ja.
Det är jag vet inte om du kände samma sak, men på något konstigt sätt så är det det här kontrastet mellan såklart det du säger med den levande personen som plötsligt inte längre är levande, men också typ vardagligheten i det och det råa,
ja,
i det. Det är lika...
Och det här var så sjukt också för det som hände här, alltså det, jag vet fan, i Sverige så är det ändå någon vördnad inför det liksom. Ja, där var det verkligen ingen, alltså det var så på gott och ont liksom. Jag tycker att moderna västerländska samhället har en fakt inställning till döden liksom, och att folk behöver prata om döden och behöver se döden och behöver ha någon sorts förståelse för död och förruttnelse. Klart. Därför att man kan inte bara stänga in det i rum vid sidan av, och därför så tänker jag att det blir helt chockartat när man ser någon hända. Men det var också absurt här, det var liksom massa ungar i vagnen precis intill, alltså hans huvud var ju helt krossat typ, och de här ungarna bara garvade, och sen kom det ut en massa snubbar som stod typ och filmade så här, som sådana klipp som dyker upp och så Gorehem-sidor typ. Och det var bara, ja du vet fan, det var också en konstig stämning. Det var någonting som, alltså det var ju verkligen detta råa liksom, så här, att här är en person som har mått illa nog för att hoppa framför tåget, och sen så blev det liksom en lite härlig uppståndelse att någonting ballat har hänt på tågresan liksom. Ja,
det var lite den känslan jag fick också här. Det var ju folk som gick förbi och typ, det var någon ung tjej som skrattade.
Oj.
Och jag tror hon inte förstod vad som hade hänt. Alltså det var nog det.
Att han typ var full eller någonting.
Ja, exakt. Hon typ hade lite leende på läpparna och typ så här tittade lite nyfiket så här, och ja, först tänkte jag så här, fan se något igen, blir dum. Men jag var så liten att...
Ja, det kan man inte
göra. På många sätt kanske det var det som hände i Indien också. Alltså inte att de inte förstår, men folk förhåller sig till de här sakerna.
Ja, det finns ju inget, man kan, ja, liksom, finns ju inget sätt man kan reagera. Jag reagerar ju också på ett fucked up sätt. Jag vet när jag gick, jag blev sån, alltså måste titta på skiten. Så jag sprang ju, jag var typ den enda västerlänningen som gick och tittade. Ja. Alltså visst var några andra västerlänningar som var liksom på genom tåget. Men jag var också först, jag tänkte ju hjälpa honom, och sen så såg jag att han var död.
Ja.
Men sen så stannade jag kvar typ och tittade, och sen såg jag när jag gick tillbaka att det var en tjej som verkligen tittade på mig med riktigt mycket äckel. Alltså att hon tyckte det var riktigt äckligt att jag hade gått och tittat.
En västerländsk tjej.
Ja. Och det kan jag ju fatta. Alltså det är ju sjukt. Ja. Det är ju verkligen... Men jag var tvungen.
Ja. Nej, jag förstår vad du menar. Jag kände nog samma sak idag. Typ. Alltså jag hade ju kunnat gå så fort ambulanspersonalen kom. Mm. Men det var delvis en känsla av ansvar. Ja. Typ. Men också någon slags så här, det här borde jag se typ av känsla. Och jag pratade med dig om det tidigare. Men du sa det precis jävligt snyggt. Och det var det här med att vi har verkligen en sån här ohälsosam syn till döden. Och det känns som speciellt jag, liksom, jag vet inte hur du är, men jag har verkligen växt upp i en familj där jag inte har varit en del av det alls.
Mm-hmm.
Och det känns, du vet, det finns en viss, tänk så här, du vet när folk får barn exempelvis, det är en viss råhet till det när en nybliven mamma kommer hem med ett barn, och det är bara så här, det här är nu livet liksom. Mm-hmm. Nu är det en unge här och det känns fett konstigt och skumt, men ändå väldigt sant och äkta typ. Och jag får samma känsla när jag ser någon dö. Det är bara så här, oj, här är en... här är en hel situation som jag bara inte har i min världsbild typ, men som är en realitet.
Mm-hmm.
Och det är jättesjuk känsla. Det känns ju inte rätt typ. Och på något vänster kanske, om jag ska verkligen så fundera på det, så känns det kanske som att det var det som jag ville typ så här absorbera på något sätt.
Mm-hmm.
Allvarligt situationen och livsläxan.
Mm-hmm.
Det låter helt rått som en livsläxa. Det är inte en livsläxa.
Mm-hmm.
Och det tänkte jag inte då. Men nu efteråt så kan jag ändå tänka så här, ja men där var det. Och framförallt, vet, det konstiga nog är de här känslorna jag hade innan också. Och det är intressant, för jag tror att jag kan detacha mig själv från det. Jag kan tänka mig att jag tror att i många situationer där saker har hänt som folk kommer ihåg, så tenderar de att klumpa ihop tankar de har haft innan med händelsen som har hänt.
Mm.
Som att det finns en koppling mellan den här känslan och den här personen som dog. Men såklart så händer ju det i alla vardagssituationer i livet där du tänker saker hela tiden och ingenting händer. Och du kopplar inte ihop de tankarna med någonting. Du ser inte en bil köra förbi och tänker bara för jag tänkte så var det så. Det är en ointressant händelse som har noll relevans till ditt liv. Men så fort någonting händer som har en anledning att stanna i hjärnan och du plötsligt upplever att och du hade en sån lite konstig känsla som den där ångesten jag fick när jag kom in i butiken. Och framförallt jag tittade på honom och hans rygg sekunder innan han dog och tänkte att han var någon slags, det var nästan som ett väsen typ.
Mm.
Så att han hade den känslan liksom.
Mm.
Det tycker jag är jävligt intressant.
Jag tänker att man kan få, ja exakt, jag tänker att alltså att det här är ju fett hypothetical, men alltså att det är inte helt omöjligt, alltså typ när man är sjuk och sånt skit så känner ju hundar av det typ direkt, att det inte är helt omöjligt att typ att någonting i dig, bara någonting på doften, någonting var liksom off i honom som blir en, alltså som på något sätt triggar någonting i kroppen där du får en liten känsla och sen verkar det på något sätt supernatural i varseblivningen liksom, men i själva verket så
nej, kanske
bara det är någonting som är.
Det är en jättebra poäng, och det kan definitivt vara så att vi är typ hyperkänsliga för en väldigt udda typ av beteende. Det är lite som när du typ hamnar i en situation som är lite fientlig med någon.
Mm-hmm.
Och egentligen om du tittar på det alltså rent objektivt så kan du inte peka ut vad som var fientligt med det. Du kan bara säga att det kändes som att jag var i fara, men jag fattar inte varför. Och lite som att jag tror att det är som du säger, att man plockar upp vissa mikrorörelser och väldigt, väldigt konstiga kroppsrörelser som man är ovan vid.
Mm-hmm.
Jag tror sättet han typ närmade sig den här killen som stod i kön och hur han typ, jag vet inte, det var någonting med det som bara fick mig, och jag hade ju aldrig mitt liv föreställt att det skulle sluta med att han dog.
Mm.
Men efteråt, när han dog så på något vänster så makes the sense typ.
Mm-hmm.
Ja. Men så är det. Det enda jag kunde tänka på senare var, jag hoppas han tar det familj.
Att han har eller inte har.
Inte har familj.
Ja.
Att ingen förlorade sin pappa där liksom. Eller bror eller son eller någonting. Att det var den känslan att om och också någon slags skuld kopplat till det. För jag tänkte så här, hade det varit min mamma så hade jag ju önskat att de människorna som var där gjorde det de gjorde redan mot honom.
Ja.
Men ännu mer. Jag önskar att jag hade gjort mer. Jag önskar att jag hade varit den som hoppade dit direkt.
Men den här grejen är skitintressant. Det här är en jävla parallellgrej, men jag hade en liknande, en bekant kan man väl kalla det, utan så inte spoila någon som jag känner lite grann, inte jättenära men lite grann, fick en svinstark ångestattack idag. Och jag först fattade inte jag det, alltså den här personen satt typ ihophukad lite grann bara, så fattade inte jag det, och så var det någon annan som fattade och så gick de och hjälpte den här personen och typ tog iväg dem till ett annat rum, och då kände jag att nej, nu har jag fattat det, men jag kan inte, alltså när jag själv har ångestattacker så vill jag kanske en person, men jag vill inte bli överrumplad och att en massa människor ser min ångest liksom. Så jag gjorde ingenting, jag engagerade inte, och sen gick jag runt och hade typ lite ångest över det skitlänge, att jag inte gjorde mer. Men detta är ju för att man har, du får ju bara lita på att det här spelar ingen roll om du gör det. Det här är på något sätt någon slags förlängning av någon slags egoism eller berättelsen om ens liv som ens egen film. Eller, så alltså så här, så att man bara, att Det viktiga är inte, ja, du fattar vad jag ska säga. Det viktiga är inte att man hjälper, utan det viktiga är att folk försökte hjälpa det här som hände i stunden.
Och det är just att hur hon, den här hjälten, den här mannen som började gråta senare, som jag kanske också tror var han som stod före kön. Han som försökte ju visa det här låtsasleendet och så vidare. Men bara det att de två gjorde det var ju tillräckligt. Mm. Det var ju det. Det var ju väldigt snabbt agerande.
Det är vad som kan hända. Precis. Bara det att det finns någon som gör hjärt-lungräddning på plats liksom, precis, är ju helt sjukt. Det var min pappa hade en riktigt sån jävla episod nyligen. En vän till honom. Mm. De var på någon typ en golfturnering eller någonting. Och den här jävla snubben plötsligt, han står och pratar med min pappa.
Ja.
Och bara är jättehälsosam, vältränad. Ja. Och så plötsligt så bara säcker han ihop. Mitt i en mening typ.
Ja.
Och då sa min pappa så också det, han bara frös.
Ja.
Men den här snubbens fru
kastade
sig över honom och lyckades köra hjärt- och lungräddning fast liksom allting. Ja, jag kan inte säga för mycket för det är personliga detaljer. Alltså hon liksom agerade som en hjälte på att rädda hans liv.
Ja. Herregud.
Ja.
Nej, men det är ju så.
Och jag tänk om hon inte hade gjort det.
Nej,
vilken sjuk grej för henne.
Ja.
Oh my god alltså.
Men samtidigt så tror jag att alltså, på något vänster, jag vet inte om det är så för alla, men i den situationen det finns ett ögonblick när någonting händer där jag tror alla fryser och där jag tror att om inte någon agerar så kommer man agera själv. Alltså hade inte den kvinnan kommit idag och gjort så hade jag tvunget gått fram och gjort det.
Mm.
Jag kanske inte hade gjort det bra, men jag hade gjort det.
Ja, förr eller senare, men till slut så måste man, det var det som hände också med den här jävla, för när den här snubben blev påkörd från början så såg vi inte hur illa det var. Vi såg typ hans fötter åt vårat håll.
Mm.
Det tog kanske 30 sekunder innan någon handlade.
Precis.
Och sen då sa min dåvarande flickvän, vi bara, ska vi göra någonting? Och jag bara, ja, det måste vi göra. Och då bröt hon det liksom. Och då sprang hon och jag.
Ja.
Men sen när jag väl var nära så var det en snubbe ute. Och då fattade jag när den snubben från hur han typ gick och pratade i telefon och tittade på. Och så här bara tittade på det som att det var,
att någonting.
Ja. Liksom. Så jag, då fattade jag. Ja. Och sen så gick jag och såg det. Men det var liksom, och då krävde det. Ja, det, jag vet inte, det blir ju på något sätt omöjligt att handla. Det är ju så jävla, det är så jävla obehagligt att det är så. Den grejen hatar man ju sig själv.
Jag hörde. Men jag tror det är delvis så. För två saker vill jag säga om det. Det första är typ, på något vänster så tänker jag att det kanske är okej att det finns några sekunder. Men det kanske gör mig okunskap. För jag vet inte, hade de 10 sekunderna från när han föll till vi började hjärt-lungrädda honom, eller vi började inte direkt, men liksom när vi började agera, hade de 10 sekunderna inte funnits, hade han levt nu? Alltså är det så? Jag vet inte. Alltså, jag verkligen inte undrar. Gör det så stor skillnad om du gör den du börjar hjärtlångrödningen direkt, eller om du väntar 5-10 sekunder för du inte vet vad du ska göra? Du vet, eller alltså hur är det? Jag har ingen aning. Och sen för det andra så tror jag att jag kan nog väldigt starkt identifiera känslan till varför jag inte agerar idag, och till skillnad från andra situationer jag agerat relativt snabbt. Det var för att jag inte visste hur man gjorde. Jag tror det är där typ den stora tyngden låg.
Mm.
För det är så här, jag ser den här mannen och han skakar. Och det gör det komplicerat. För att hade någon sagt han har hjärtstopp, vi måste ju ha HLR.
Mm.
Då hade man vetat direkt vad man ska göra. Mm. Och man kunde se det.
Mm.
Men det var inte så enkelt.
Man fattar inte vad som händer.
Exakt. Han har sin grej, han skakar. Vad gör man då?
Yeah.
Vad är rätt? Ska man stoppa in någonting i hans mun? Jag har en massa tankar. Jag vet inte vad är rätt.
Yeah.
Jag kan inte skada honom, men jag vill inte heller bara gå dit och bara, jag tänkte, ska jag lavetta honom? Jag tänkte seriöst vid ett tillfälle.
Men du, det här är ju också en efterkonstruktion att du har haft. Det är ju inte som att du har liksom kunnat väga de här besluten, utan allting till detta kommer ju till dig som ett stort kaos.
Ja,
och så bara är du typ parallell. Vad som egentligen händer är typ, din hjärna kan inte, nu kommer du titta på mig, men det är ju en gränsöverskridande grej, men det är det ju. Alltså du är på något sätt konstruerad i samhället som att du går under i dina egna banor, dina egna trajektorier. Förhoppningsvis så dina trajektorier krockar inte med andra, fast det är en massa människor som är på en massa ställen, så man blir för nästan förvånad när man tvingas prata med någon annan när man inte är beredd på det. Liksom, fast det är människor överallt, och att prata med varandra borde vara det absolut mest självklara. Och sen att någon går och bara fucking dör mitt i det verkar helt, det finns inte med i verkligheten.
Nej.
Och det är därför man blir så, det tar skitlång tid för honom att bara fatta att det här ens kan hända.
Nu måste jag hoppa över till en annan.
Ja,
liksom,
det är ett annat spår. Typ, du hoppar från samhället in i naturen precis, plötsligt.
Precis. Ja, och jag tror att den fryspunkten är flera saker samtidigt. Jag tror det är den. Jag tror det är vad jag sa tidigare med den här okunskapen. Att inte veta vad du ska göra. Därför att jag tror att den här tränade sjukvårdskvinnan, hon visste ju, förstår du. Hennes gräns var ju, och det kanske gör att hon har gått det spåret.
För döden innan. Är en verklighet, sjukdom är en verklighet precis, i hennes precis, värld. Men så är det ju, och det är det som är, det skulle vara funktionen, det är det som är det sjuka. Det är följden på något sätt.
Ja.
Nu händer det ju även i Sri Lanka, men det är också på något sätt kopplat till den här omöjligheten som döden, annat än när man är 90 år, då så här folk liksom, ja men det var okej, för det var ändå ett långt liv. Men fan, i västerlandet, så om någon dör när de är 70, så är ju allas känsla att de went too soon.
Ja.
Och på något sätt så är det ju sant liksom, men döden är ju omöjlig för oss, och vi har inga ritualer i vilken på något sätt döden eller kroppen, den icke-besjälade kroppen är närvarande liksom. Och det kanske folk tycker, jag kan tänka mig att det finns många som tycker att det är sjukt att jag överhuvudtaget pratar om det som en negativ grej, eller som tycker att det är obscent, men det finns liksom en anledning. Dels så fanns det en anledning till att man en gång i tiden hade liksom offerritual och sånt. Det har någonting att göra med att visa den döda kroppen liksom. Men jävlar vad jag sa liksom mycket nu, jag kommer att tänka på det efteråt. Men kanske ett mer civiliserat eller sofistikerat sätt som inte innebär att man typ dödar folk är ju den öppna kistan inom katolicismen. Ja, alltså jag tänker att
den är fortfarande steriliserad.
Den är steriliserad, men det är i alla fall det är i alla fall en liten kropp. Jag sa inte att det är bra, men det här händer på nivåer, och nu har vi gått så långt, vi börjar med att stänga kistan.
Precis.
Kistan är där nu, nu kan man liksom till och med bara ha en liten kruk, alltså det är så, ja, det blir,
man ser aldrig liksom den där.
Och på en begravning kanske den inte ens är där, utan det är bara bara en bild liksom.
Jag hörde, och jag tror du har rätt. Jag tror att det finns en både en terapeutisk poäng med att se den döda, men också att en kulturell och liksom spirituell
verkligen
helande grej liksom.
Den första grejen det här är, det finns en sån i den meditationstraditionen som jag har hållit på med, nu kommer jag sitta här och quote Buddha eller whatever, men det är ju ofrånkomligt med mig. Alltså det finns,
det är förvånat att inte ha en tid.
Nej, jag vet. Det finns en text som är så här, en del av Buddhans discourses liksom, som heter Mahasatipanna Sutta. Och den börjar med, eller har i alla fall ganska tidigt i sig, att Buddha säger åt de som ska gå hans väg att gå till var man gör sig av med kropparna liksom. Gå till gravgården, hitta någon öppna gravar och titta på liken och titta på typ deras, nu paraphrasar jag som fan här, men titta på deras typ döda ansikten. Det finns en sån bild som jag är rätt obsessed med, som jag säkert har fått någonstans ifrån, men med dödens dumma mask liksom. Det finns någonting dumt i det döda. De ser alltid konstigt rofullt dumma ut när man ser döda ansikten liksom. Titta på det och tänk på ditt eget ansikte med den masken, därför du måste på något sätt förlika dig med din egen status som kropp. Och det, genom att helt ta bort det ur det västerländska samhället så blir döden helt ofattbar.
Yeah.
Alltså jag, fy fan, och har växt upp och levt ett liv i Sverige där döden hela tiden har varit så långt borta, och sen börjar bli gammal och behöva konfrontera det. Alltså fullständig panik och skräck. Och precis. Alltså,
jag tänkte på den några dagar sedan faktiskt med min egen farmor som gick bort några år sedan. Och hur, när jag var liten så brukade jag typ tycka att hennes hängande hud och lösa tänder var roligt.
Mm.
Och hon också.
Mm.
Och många äldre är så ibland. Mm. Att de verkar vara okej med att de åldras och förändras kroppsligt.
Mm.
Och förlorar så här kroppsliga funktioner som tänderna. Tänk dig att förlora tänder.
Mm.
Det är det läskigaste.
Återkallade som fan och så visuellt. Och,
precis,
liksom.
Precis. Ja. Men hon var helt okej med det.
Ja.
Jag tror hon kommer från en värld där ålderdom är respekterat, men också normalt.
Yeah.
Och att kroppen förfaller och hon vet detta. Och hon bryr sig inte så mycket. Det är bara en del av hennes, av den naturliga gång, alltså kroppens cykel på något vänster. Och jag tänker på hur det typ var jättehälsosamt för mig när jag var liten att kunna se det.
Mm.
Men som du säger, jag har till och med tänkt att när jag är äldre att så här, jag kommer nog ha väldigt mycket så här enorm skräck för min egen ålderdom, min egen död.
Jag tror vi mer än även våra, alltså mina föräldrar verkar rätt så okej med det. Ja, liksom. Ja. Fast även pappa påverkades av den här snubben som han såg falla ihop. Men såklart. Och det är det som är grejen också, att jag tror att många typ så här som har växt upp i Sverige och sånt tror att de är mer okej med döden än vad de är, för att det är en jävla skillnad med döden som koncept. Liksom, jag träffade en tjej nyligen som hon bara, ja men det, när det händer så händer det väl. Och jag tror att hon kan känna så.
Men det är inte riktigt.
Men när hon börjar närmas, alltså skulle hon få ett slutdatum, du har 4 veckor kvar att leva, så händer någonting helt annat. Då är det något annat man går igenom. När det är så nära kopplat till du är ett subjekt och snart kommer hela världen gå under.
Precis.
För den enda världen du känner till är på något sätt filtrerad genom ditt subjekt.
Nej, men, och det är nog det vanligaste att höra folk, unga människor framförallt, säga liksom, jag är ju inte rädd för döden eller jag känner inte den här skräcken. Typ.
Mm-hmm.
Och det låter alltid för mig som att du inte vet vad du snackar om. För det finns väl ingenting läskigare än att bli den där kroppen som Buddha pratade om, den där ansiktsmasken.
Nej, precis.
Det är ju helt...
Och det är därför man måste fatta det. Nej, det är därför precis. du måste gå ner i djupet. Det är en grej som är lite lik den här jungianska grejen med att du måste möta din skugga. Att den jungianska grejen...
Mm.
Och anledningen att jag pratar om Jung nu, det är för att jävla Jordan, alla läser Jordan Peterson nu, så Jung är på något sätt jättestor i the public consciousness. Liksom. Men Jung har ju det att man måste möta sin skugga, right? Man måste möta den mörka, ens egen mörka potential, eller så läser.
Menar Jung.
Jag har inte läst, jag har bara läst om Jung, jag har inte läst Jung. Så, men alltså på något sätt så som det brukar förstås eller brukar konceptualiseras är ju att man måste förlika sig med sin egen potential till ondska.
Ja.
Och bara fatta att anledningen att jag inte gör ont, det är bara för att jag har typ ett samhälle som förbjuder eller massa tabuer eller någonting. Mm. Och att man på något sätt måste först gå in i den grejen. Mm. Och så på något sätt finns det någon likhet i det med detta, att man måste gå ner i djupet av sin egen dödlighet, vad det innebär. Så verkligen fundera på det svindelinducerande i att du kommer bära den dödens mask en dag, eller inte ens du. Men det som du tycker är du när du tittar dig i spegeln kommer vara kvar för alla andra som en dödens mask, och du kommer inte ens vara här.
Ja. Och det på något sätt ändå så är det ju lite skönt också.
Alltså, ja, det kanske är värre med att man blir alltså börjar så här se sig själv bara förfalla medan man fortfarande är där. Det kanske är något ännu värre.
Alltså för att, till exempel den här mannen idag på ICA, han
var glad liksom.
Han visste ju inte hur det såg ut. Alltså, han upplevde ju inte den här maskinen som tryckte på hans bröst och alla som hoppade och skrek och sprang fram och tillbaka. För honom så var det ju liksom att stå där och vara relativt glad och sen kanske en stund av konstiga känslor.
Vissa människor kan ju verkligen förlika sig med den grejen. Jag antar att jag har det också, för jag kommer ihåg att jag tyckte detta var så sjukt när jag var barn. Det finns ju en sån grej som folk ofta säger, att jag hoppas att jag dör i sängen liksom bredvid någon jag älskat eller whatever, liksom så här att man bara en dag går man bara lägger sig och sen så är det precis som att man somnar, det är bara det att de vill
det kommer ingen.
Ja, exakt. Och jag kommer ihåg när jag var barn att jag hade sån fucking panik för det, eller sån panik att någon skulle skjuta mig bakifrån i huvudet, att jag inte kunde se och att jag brukade fantisera om detta kanske när jag var 6 år gammal, att jag bara hoppades att någon, alltså om jag skulle dö så skulle någon komma fram till mig och skulle de sätta en pistol mot min panna och räkna ner.
Ja.
Då var jag i alla fall beredd, då kunde jag liksom okej,
okay, 3, 2, 1
okej, här nu gör vi det. Och nu förstår jag inte, nu är det såklart, det är klart att om jag hade fått välja så väljer jag att jag bara är glad och mår bra och har ingen ångest och sen bara är det slut. Men jag var riktigt...
Yeah.
Jag, som barn så var det så självklart för mig att man ville ha kontroll.
Nej, jag tror jag förstår det. Alltså, jag hade mycket dödsångest som barn. Jag hade i väldigt specifika perioder när jag började förstå att jag eller min mamma framförallt inte skulle finnas en dag.
Mm-hmm.
Och just den här känslan av att inte veta när det hände. Mm-hmm. Att, inte att det var obehagligt för mig som det var för dig, men det var definitivt en sak jag tänkte på mycket.
Mm.
Det var det här med att tänk att någon kan skjuta dig med typ en sniper, man har väl spelat något spel eller någonting, från ett avstånd, och du kan bara gå där och göra vad du gör varje dag, och så plötsligt så bara dör du och du har ingen aning. Mm. Och framförallt att, och på något vänster när man, idag när man pratar om vissa dödsupplevelser, man till exempel lyssnar på Joe Rogan podcast eller någon jävla YouTube-video om någon snubbe som har dött och sen fått uppleva efterlivet, det är ju liksom kvarlämnat eller vad ska man säga, exklusivt för en väldigt, väldigt liten del av befolkningen som när de dör har turen att veta.
Mm-hmm.
De flesta tror jag kommer ju bara trilla ihop eller inte veta vad som händer eller bara dö så som du beskriver du var rädd för när du var liten.
Yeah.
Såklart inte nödvändigtvis bli skjuten utan att förstå någonting, men på något vänster ändå bara ha det ögonblicket av jag tror konstiga känslor och sen är du borta. Och det, jag vet inte om du kom du någonsin till någon liksom, hur blev du av med den skräcken när du var liten? Eller var det bara en slags mognad typ?
Jag vet inte, det tar sig också olika former.
Ja.
För mig är dödsångest så självklart. Jag tänker att jag brukar säga att all ångest är dödsångest. Eller det, jag tänker att det är så i alla fall i min verklighet, att när det är någonting annat så är det förklätt. Alltså får jag ångest av att jag har gjort bort mig, vilket ju är en av mina stora ångest. Alltså jag känner sån skam över att jag har raggat på någon jag inte borde, eller jag har varit bara gränslös på ett eller annat sätt på jobbet eller sådär. Såna grejer. Men anledningen att den ångesten överhuvudtaget finns, det är ju för att jag på något sätt är medveten om att jag är bara den här, och jag är bara 25 en gång, jag har bara den här tiden att vara quote-unquote populär eller omtyckt eller whatever.
Ja.
Och att anledningen att jag skäms, hade jag haft oändlig tid, då kan man ju bara gå vidare, vem bryr sig, jag kommer träffa alla människor som finns liksom. Det gör mig ingenting. Men eftersom man inte har det, så vill man på något sätt bli omtyckt och sedd i den lilla rutan som existerar.
I en begränsad kontext blir saker viktigare.
Det är det som är världens mening, som jag menar finns. Folk kan tycka att det inte finns. Men världens mening kommer ju genom att du avgränsas av två oändliga avgrunder på varje sida på någon vänster.
Och det kanske borde vara så att man är fitt rädd för döden för att den avgränsningen ska ha en effekt liksom, på något vänster. Men det här med exempel att ångesten skulle vara en förlängelse av vad heter det?
Alltså att, eller jag vet inte om det är en förlängning, men alltså det är ju det, all ångest är dödsångest.
Nej, jag menar ordet förlängelse. Jag vet inte om
jag vet inte vad förlängelse.
Nej, förlängelse betyder ingenting.
Nej.
Det var jag som bara sa ett förlängelse. Och sen tänkte jag, vad är det jag letar efter? Och så sa du något annat. Nej, men att döden skulle, att ångest, all typ av ångest skulle vara en del av döden på något vänster. Jag håller med delvis. Därför att jag har upplevt att många delar av min ångest har att göra med min kropp på olika sätt. Och framförallt inte så här fingret eller nageln eller håret eller näsan eller någonting som inte spelar roll. Utan det är alltid saker som är väldigt nära kopplat till min biologi.
Yeah.
Så tänderna, kuken, röven.
Men detta är ju vilka nu. Jag hade nyligen en vagel som vi skojade om i något avsnitt, men jag vet inte om det kommer med. Ja. Men jag hade nyligen, jag fick en vagel i underögat och så en vagel i överögat och sen så blev det infekterat och sen fick jag en antibiotikakräm utskriven och så fick jag en allergisk reaktion på antibiotikakräm och så liksom hela mitt öga svullnade upp och liksom ögonlocket blev helt vätskefyllt och jag började förlora synen på ögat. Så om jag tvingade upp ögat öppet så kunde jag inte riktigt se med det. Oj. Även om jag blundade så var det allting helt suddigt liksom.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men du kan ju få du kan få en slags ögon, det finns två sorters ögoninflammation. Den ena är på något sätt i det yttre ögat och den är ingen farlig, men du kan få det in typ i muskulaturen eller så bakom ögat och det kan leda till permanent syn förvrängning liksom. Och den grejen satte igång. Det var därför vi skulle spela in någon gång. När vi skulle spela in någon gång så sa jag att jag var deppig på grund av detta. Och det, är ju inte, och det låter ju oss löjligt. Jag skämtar ju bort det med folk i min klass och sånt också. Att jag kände mig lite hängig för att jag hade fått vagel. Sådär. Mm. Och om andra människor, folk som kanske är rationella, ser mig så tänker de att vad fan, för jag var ju deppig, jag var typ deppig 2 veckor över detta. Mm. Varför är det en jävla vagel? Skärp dig, mannen. Mm. Men det är ju denna grejen som du är inne på nu. Att det blir ju en större grej med min synen. Och jag ser min kroppsförvrängning framför mig. Jag kanske förlorar min syn. Jag kanske förlorar någonting. Det här det kopplar till döden på någon vänster. Det kopplar till att vara en kropp som förfaller och ruttnar.
Ja. Det är det sjukaste. Det är det. Jag hade 5 extra tänder. Och de extra tänderna växte ut i min mun. Och jag kunde ju över tid känna emaljen med min nagel. Och liksom se tänderna växa ut ur min mun på ställen där det inte borde finnas tänder.
Mm-hmm.
Det var ju det groteskaste jag någonsin hade sett. Jag kommer aldrig i mitt liv glömma när jag var på Lunds universitet i Sol. Och jag var på toaletten och för första gången kände en liten hårdnad i muntaket, eller vad det heter, mm-hmm. The roof of the mouth, med min nagel, och hur det kändes som en stöt i hela min arm.
Mm.
Och för att den känslan av att se någonting som inte ska vara där, hur det liksom påverkade hela mig. Och det fick mig att tänka på jättemycket saker som cancer och liknande, och hur du vet, folk fattar inte cancer, men cancer är ju det är en främmande.
Någonting hårdnad, bara börjar växa som inte ska vara där i din kropp. Ja, precis,
det är skitläskigt. Ja. Och hade det varit vad som, alltså ett virus är okej, men alltså det vill säga, du blir sjuk och någonting, du dör, fine. Men att min kropp ska liksom vända sig mot mig och sen i mig växa och förändras och muteras. Jag tycker det är det obehagligaste jag kan föreställa.
Det har ju någonting med att göra med, det är detta som är det konstiga med det biologiska, och när det biologiska möter quote unquote själen liksom. Att vara förkroppsligad är det som tillåter oss att vara överhuvudtaget. Det är det som tillåter oss att se och älska och dricka gott vin eller och vad det nu än kan vara. Och sen de premisserna som låter den väldigt rena saken vara genom hur de premisserna är uppsatta, så händer någonting som bara förvränger den saken in på sig själv och förstör hela det. Ja. Den känslan av att varandet makes sense.
Precis, och det är lite för att gå in på vad du sa tidigare om det gränslösa och att hoppa mellan spår och så vidare. Ett spår som man definitivt liksom förhåller sig till hela sitt liv, det är ens kropp. Mm-hmm. Det är det långsamma för den kroppen som är så osynligt långsam att du aldrig märker den. Men när den sker hastigt och plötsligt, att du kan märka det, då plötsligt har du gått in i ett spår av kroppslig uppfattning som inte finns. Mm-hmm. Och det är den stöten är, tror jag. Det är liksom den här insikten att en tand kan växa ställen i din kropp som den ska växa i. Och du är på nytt territorium liksom. Så jag tror att det finns i alla fall vissa kroppsliga liksom, kopplingar till ens ångest som har att göra med någon biologisk grund. Liksom. Du vet, den här dödligheten du pratade om tidigare. Men jag tror faktiskt också att en del av ångest är bara felskickade signaler. Jag tror det. Att det finns,
absolut, vet, finns det som
det komponent. Det finns ett alarmsystem i kroppen som bara kommer by virtue of att vara ett alarmsystem.
Men detta har vi pratat om tidigare också. Och det här menar jag att du måste göra en distinktion. Alltså det faktumet att det är felskickade signaler är helt frånskilt från typ den quote-unquote metafysiska upplevelsen av att vara en person. Alltså så att det kan finnas en biologisk, vetenskaplig, materiell förklaring.
Ja.
Men det finns någon slags konstig klyfta mellan det och inuti dimensionen. Absolut. Av att gå igenom ångesten. För där tar den ju sig en annan innebörd som har att göra med mening. Mm. Och mening finns ju inte i det materiella universumet.
Nej, i det biologiska. Nej.
Och i det biologiska, precis.
Nej. Du vet, jag förstår skillnaden. Jag gör det. Och jag förstår skillnaden för att det är den som skapar liksom känslan av att det jag upplever är viktigt och det jag upplever är betydelsefullt eller inte betydelsefullt eller det är whatever det jag förhåller mig till när jag mår dåligt. Inte min biologiska den biologiska förklaringen till min ångest. Det är alltid den men på något, varför jag ser det lite för att jag personligen tycker att det hjälper lite att se på det lite frånkopplat. För när plötsligt de här upplevelserna jag förhåller mig till är metafysiska så är de också betydelsefulla och läskiga av den anledningen. Och ibland vill inte jag känna den läskiga känslan av det metafysiska krypa in på mig när någonting händer i min kropp som jag inte vill se.
Nej, utan ibland man vill förklara vill
jag,
bort det som...
Exakt, ibland vill jag bara säga, men det är bara den här dumma saken.
Ja, ja. 100%. Det här var fundamental. Detta var hur jag gick från... Alltså jag mådde ju... Jag var ju, ja, det kan inte folk som lyssnar vet, men alltså jag var ju så jävla medicinerad med benzo och skit när jag var tonåring och det var bara kaos. Allting var bara kaos. Jag mådde jävla dåligt i typ 10 år av mitt liv liksom. Och tänkte på självmord och grejer hela tiden. Och det som typ löste det, för jag hade ju ångest varenda dag. Och det som löste någonting för mig, eller det var på något sätt att fatta att det är bara något fel i min hjärna. Yeah. Alltså det bara, ångest bara är hela tiden, varenda jävla dag. Yeah. Och man får bara... Ångest har ingen mening.
Nej.
Men sen, alltså så jag säger detta, så man får på något sätt hålla två modeller, eller jag håller två modeller i huvudet samtidigt, för jag säger att om jag ger ångest någon mening, som jag de facto gör typ om jag skriver om det, så har det att göra med döden typ alltid för mig, på någon, i alla fall genom någon slags längre kedja, det kopplas till döden.
Men
det är viktigt att kunna, det är viktigt att kunna på något sätt bortförklara sitt känsloliv som att det kommer inte från världen utav mening.
Precis.
Utan från världen utav biologi. Ja. Och material. Ja.
När du pratar om meditation exempelvis, så pratar du om tankar som saker som sker liksom inte från dig utan mot dig eller genom dig eller upplevelser.
Det är den meditativa upplevelsen.
Ja,
den... Att tankar bara uppstår.
Ja.
Och att det inte är någon som tänker typ.
Nej, precis. Ja. Och det går ju lite emot både den biologiska förklaringen, eller gör det kanske egentligen inte det. Men det du sa precis i alla fall. Jag gillar det. Jag tycker det är en fin tanke att ha.
Jag tänker inte ens att det går emot därför att jag tänker inte att det går emot. Jag tänker att det finns ett ställe där de här grejerna kanske möts.
Ja, ja.
Det går emot the hard problem of consciousness som
nej,
ju är
nej,
att the hard problem of consciousness, för de som inte vet, jag vet inte vem det är som har stipulerat det, men det är att även om man kan förklara medvetande så kommer det inte sluta vara mystiskt. Så även om vi har en fullständig vetenskaplig teori bakom medvetande, exakt hur det fungerar, alltså hur många lager utav information som måste skickas mellan synapserna samtidigt, hur mycket kod som måste löpa samtidigt för att medvetande ska uppstå. Även om vi vet det, så att kunna vara medveten och läsa den informationen kommer att verka lika mystiskt och fantastiskt och som ett mirakel, även om förklaringen finns där. Alltså det, what? Jag finns till, grejen kommer inte minska.
Nu när du ser det på det sättet så tänker jag bara på hur det finns så många upplevelser som vi har tyckt varit totalt oförklarliga genom mänsklighetens uppkomst, som idag bär ingen mysticism till sig alls. Ingen.
Nej, men det är det som är the hard, det är därför det är alltså just
förstår,
specifikt the hard problem
of
consciousness. Därför föreställ dig det. Ja. Föreställ dig att du vet allting om din egen hjärna. Ja. Du är ju fortfarande här och läser det. Någon är här. Det är ju helt sjukt.
Du upplever dig själv. Liksom,
existensen
förstår.
Är.
Ja, precis.
Ja, och det är ju sjukt i sig själv. Saker kan hålla på att finnas till. Att någon kan titta ut på det.
Ja.
Eller att det kan, att det kan finnas ett tittande överhuvudtaget. Den grejen... Även, jag vet inte, det är i alla fall vad man tänker är the hard problem of consciousness. Men om det jag var inne på, att jag som går lite emot det, att jag ändå tänker att det finns ett ställe där de här sakerna möts ganska mycket, det vill säga den här metafysiska dödsförklaringen och den biologiska förklaringen, därför att jag tänker att det finns antagligen ett argument, eller inte antagligen, nästan garanterat eller garanterat ett argument för hur tankar uppstår i en helt typ positivistisk eller materialistisk världssyn, och att tankar Alltså saker kan vara, ångest kan ha någonting även i den här modellen, eventuellt i alla fall, att göra med döden, därför att jag kan tänka mig att tankar kan förklaras som mönster. Mm-hmm. Att inom en viss hjärna och inom därför en viss simulerad verklighet som en person lever i, så uppstår saker som mönster. Så ångest är liksom en panikreaktion som antagligen har tillkommit, alltså fight or flight, liksom, antagligen har tillkommit för att man ska fortsätta överleva. Mm. Så då har det någonting med döden och någonting man måste flytta bort sig ifrån att göra. Ja. Och sen så kan vissa tankar på något sätt nästa ihop sig med den här fight or flight responsen som gör att, och blir typ mönster, som gör att man alltid kommer tillbaka. När man har ångest, det är inte så att man har ångest över nya saker. Ofta har man ångest över en typ av saker. Mm. Så jag har ångest över typ döden, min egen kropp eller typ skam. Mm. Att jag känner att jag har gjort bort mig, eller att jag känner att jag är typ en ondskefull människa, eller att jag sårar människor eller någonting sånt. Och det kan ta olika former, men det kommer alltid de här mönsterna. Mm. Och det tror jag kan förklaras någon gång i tiden. Liksom via någonting med hjärnans fysionomi eller hur synapser är betingade eller någonting att... Egentligen är vi inte, varje dag uppstår inte som ett nytt fenomen, utan uppstår som en variation på ett mönster.
Jag förstår vad du menar. Jag tror att du vet, det är lite som när man ska förklara universum och förhåll, alltså på en makronivå. De fysiska lagarna som styr galaxer och universums uppkomst, och föra ihop det med mikronivån, liksom på kvantmekanikens våning. Att det finns en två nästan motsägande teorier som en dag förhoppningsvis kan liksom förklaras med en enhetlig teori som ger liksom en vacker upplösning till allting. Och jag tror att de här sakerna är liknande där, att det finns, vi vet så lite om vår, som du säger själv tidigare, liksom med vårt hur vi fungerar och hur våra sinnen fungerar på mest en metafysisk nivå, tycker jag. Att vi inte ens kan föreställa oss förklaringen till det. Att det möjligtvis existerar någon slags unifierande teori som en dag kan förklara, inte fullkomligt obviously, men till en väldigt bra nivå hur de här sakerna funkar.
Och, ja, men det tror jag också.
Ja. Det är inte otänkbart att tänka sig det, men jag gillar ibland att tänka på och typ kopplas. Jag tror du är likadan som jag på det här sättet, men saker jag gör i min vardag, alltså allt från att sälja korv till att liksom vara speltestare, att jag använder de kunskaper jag lär mig där till att modellera min egen verklighetsuppfattning. Och det har jag märkt att exempelvis, jag har lärt mig jättemycket som speltestare. Där, du vet, som speltestare ibland så sitter du med ett problem framför dig. En situation, någonting inträffar, en bugg som du inte förstår dig på. Och den uppkommer så slumpmässigt och så oförklarligt att du i stunden tänker det är omöjligt att fatta varför. Den är fullkomligt slumpmässig. Det är den enda förklaringen du kan ha. Var åttonde gång du gör någonting, och inte ens det mönstret, så händer något som är helt, helt okopplat. Men om du lär dig systemen bakom och du förstår dig på designen och intentionen bakom varje subsystem, till slut så går det att fatta oftast att det finns en anledning bakom varför någonting händer. Och när du väl har fattat så är förklaringen så jävla självklar. Den är så dumt självklar att du tänker, hur fan kunde jag inte säga detta? Hur kunde jag inte se att det var det som hände? Det var ju uppenbart att varje gång jag tryckte på den här knappen så hände detta. Det är ju sjukt, jag inte kunde uppleva det. Och på något vänster så tror jag det är lite som med typ all form av mönsterskapande, förklarande modeller. Vi skapar ju vårt eget liv. När vi går runt och vi ser saker och gör saker. Att vi är en del av ett extremt komplext system som är så frånkopplat från vår verklighet. På det sättet att vi inte vet intentionen bakom det. Det existerar till ingen intention, kan man till och med argumentera. Det finns ingen designer liksom. Det finns bara händelser som är komplexa i sin oändlighet. Och allt i den här oändligheten så förväntas du som människa sätta ihop någon slags modell som ska förklara. Du kommer inte kunna. Jag lovar dig, du kommer inte kunna. Du kan bara ge en approximation på vad som händer. Och till skillnad från vad jag kan göra på jobbet, skickar jag iväg det till en programmerare som har verktyg och kunskap att kunna kolla in i källkoden av vad systemen utgår från. Kan inte jag göra det i verkligheten, så jag kan bara gissa. Jag tror att det jag har lärt mig är att det kommer aldrig finnas en fullkomlig modell på någonting. Du kan inte veta den fullkomliga förklaringen till händelserna och tankarna och funderingarna av ditt liv.
Nej. Men vet, och inte bara, du vet, det finns till och med en, ett, på något sätt ett argument för detta liksom på en rent computational nivå, eller alltså hur mycket information man kan computa. Att, säg nu, om vi hoppar till det här hard problem of consciousness, du har hela förklaringen där hur medvetande uppstår. Vi vet exakt vilka elektriska signaler som är vad, vi vet exakt hur vävnadens form påverkar det. Allting. Fattar hur mycket information det är som du ska computa på en. Du ska fatta detta hela vägen uppifrån och ner, och sen ska du på något sätt föreställa dig det. Alltså vi är ändå intuitiva varelser liksom, så du ska använda intuitionen för att ta hela denna informationsblaffan och bara, aha, men det går, så här.
Det är omöjligt. Det är
och
precis,
så begrundar du på något sätt dig själv medan du, jag vet
men,
inte.
Men vad som händer är, det är precis samma sak som händer med vår bild av universum, av modern fysik, av kemi, av biologi. Alla de är beståndsdelar av samma verklighet.
Men ingen kan veta allting, ingen för mycket information.
Så det är delvis det, att du är tvungen att dela upp den totala verkligheten i mindre beståndsdelar som kan comprehendas. Men inte bara det, utan du i vissa fall måste också skapa vissa system som kan agera som substitut för din oförmåga att förstå saker. Yeah. Det vill säga matematik.
Yeah.
Så du kan inte föreställa dig vissa koncept. Så du förenklar dem till sina minsta beståndsdelar och du ger dem symboliska namn och sen så beräknar du med dem.
Mm.
En matematiker kan med en kalkylation beräkna och förstå sig på en verklighet som är omöjlig att konceptualisera sig. Och det är därför den matematiken existerar, tänker jag. Och jag tror att vi kommer ha en liknande, liksom, förhoppningsvis en liknande revolution i vår bild av vårt eget sinne. Där vi måste approximera den och förenkla den för att kunna förstå oss på den. Och det kommer aldrig ske tillfälle, precis som det aldrig kommer ske tillfälle där en person kan begrunda universum och bara fatta allt. För som du ser, mängden information är så otroligt stor att du kan inte veta och visualisera det allt.
Förrän vi har glorious transhumanism.
Det är det.
När vi interfacerar med,
fan vad det
med the great bli. Database och bara read in.
Det är det.
Implying att the great database behöver oss. Det är det. Transhumanism kommer aldrig hända, för att när vi har the great database så kommer den att bara fuck you. Jag behöver inte alla slaskiga biologiska maskiner kopplar in till mig och sprider sin jävla ojämnhet in i min data.
Tror du det? Jag tycker inte det. Jag tycker den, om den är smart nu kommer den fatta att det finns vissa komponenter den inte kan ha utan mänsklig hjälp. Vi kommer nog bli bitches för the great database. Vi kommer bli dens lilla gimp. Den kommer liksom kopplas in i oss som en liten heroinmissbrukare och injicera.
Det är en riktigt bra bok i detta, sån konstig BDSM master submissive grej där hela mänskligheten går under i såna hundmasker i latex, du vet vad.
Ja, jag ser det framför mig. The great database liksom likt en heroinmissbrukare liksom bara suger ut kreativitet och konst och mänsklig benmärgsvävnad.